Johanna Barvelid.
Ja.
The veteran in being pregnant and working out.
Okej. Okay. Ja, det är sant.
Idag ska vi snacka lite om ett ämne som återkommer ganska ofta i podden. Men som är värt att ta upp ofta, tycker jag också. För att det är något som berör många av våra lyssnare och som vi faktiskt får mycket frågor om. Det var så att vi fick en fråga på Instagram förra veckan från en tjej som heter Anna-Karin som skrev: "Hej Styrkebyrån, jag köpte programmet Hållfast kropp för en tid sedan. Nu är jag gravid i vecka 9 och funderar på om jag kan köra programmet. Är det några övningar som jag bör byta ut, tycker ni? Tack på förhand."
Ja, och den här frågan fick vi ju nu, men jag skulle säga att vi får minst en fråga i veckan som rör våra program och graviditet. Och om man dessutom lägger till postgraviditet så får vi ett gäng frågor till som just rör så här: hur ska jag tänka, kan jag göra det här programmet, kan jag träna det här och så vidare.
Ja, precis. Och vi har ju pratat många gånger om också att så här, ska vi ha ett gravidträningsprogram, ska vi inte det? Och jag brukar oftast landa i mitt tänkande då att det som är så svårt med ett träningspass för graviditet är ju att alla som tränar, alla kvinnokroppar är så olika och är på olika nivå. Och det är ju det som kommer att påverka hur du kommer att träna under din graviditet. Och risken om vi släpper ett program som är så här: gör 3x8 knäböj, då blir det så här, Så att det blir som en generell riktlinje, om vi säger så. Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag förstår verkligen, och det är ju det som är det knepiga med generella riktlinjer för gravida. Alltså det är det som gör att det blir så mycket missuppfattningar, så mycket så här, liksom att man är orolig för saker och så vidare. För att
förlåt Johanna, nu kommer in en halvnaken man här med kaffeservering till mig medan vi ska podda.
Ja, okej, vad trevligt för dig.
Jag ska...
Här har jag minsann inga halvnakna män hemma.
Jeans och bar överkropp och en kaffetermos och en liten kanna mjölk.
Oj, vad trevligt.
Jag häller upp här, förlåt, fortsätt prata.
Ja. Men just det här med ett träningsprogram för den gravida. Det blir ju jättestor skillnad om det är en person som har tränat i kanske hela sitt liv. Eller en person som har blivit gravid och som känner så här: gud, nu vill jag verkligen börja träna. Är det någon gång jag vill börja träna så är det nu. För jag vill ha en kropp som klarar hela det här graviditeten och postgraviditeten och så vidare. Så att det blir så himla, det blir så svårt för att de allra flesta personerna som har tränat till exempel. De kan följa träningsprogram precis som de har gjort tidigare. Bara att de kanske måste utifrån sig själva förändra lite och ta bort eller liksom ändra lite övningar. Eller alltså skapa lite regression i övningar och så vidare. Men det är ju, och det går inte att säga så här exakt när du behöver göra det. Jag har ju ett exempel på det, om man tittar på, bara som jag kan jämföra med mig och sen våran kollega som vi jobbar med för tidigare på Lofsangruppen, Sara Wiss till exempel, som båda är jättevana att träna, har tränat på elitnivå. Våra graviditeter, Sara kunde göra kinsdagen innan sin graviditet och kunde hålla buktryck utan problem till exempel.
Innan
förlossning, precis. Hon kunde göra det hela vägen. Men hon kunde knappt göra marklyft, för hon hade jättesvårt i höftfällningen att hålla buktryck och kunna göra det liksom utan att det kändes liksom dåligt för henne. Medan jag kunde inte ens hänga i räcket knappt när jag blev gravid, utan att jag klarade liksom inte hålla buktrycket då, fick bara så här, det liksom ingen stabilitet alls. Men jag kunde marka till dagen innan min förlossning utan problem.
Jag tänker på min sista graviditet. Det är ganska intressant, för på den tiden så jobbade inte vi med träning. Det är ju 9 år sedan som jag var gravid sist. Och då hade jag ju en sån här högrisk graviditet. Därför att redan från vecka 21 så höll mitt barn på att komma ut för tidigt. Och sen, så jag fick vara sängliggande under resten av graviditeten och fick gå max 1 kvarter.
Exakt.
Och då tänker jag så här, vet du vad jag tänker nu, Johanna? Nej. Tänk om jag hade haft den kompetensen jag hade runt mig idag, då, och kanske en fysioterapeut, eller en då, typ, alltså lyxen om man skulle ha typ en barnmorska som också var väldigt intresserad av träning. Tänk om jag hade kunnat få lite övningar som jag ändå kunde göra hemma utan att belasta bäckenbotten, som hade liksom fått mig att må bättre och gjort att min kropp hade mått bättre efter graviditet. För när jag kom ut på andra sidan efter den graviditeten, då var ju min kropp, jag hade ju tappat massa vikt från mitt läge innan graviditet, därför att jag såklart inte hade rört mig någonting. Jag hade ju tappat otroligt mycket muskelmassa i kroppen. Mm. Tänk om det hade funnits någonting som jag hade kunnat göra. Men på den tiden hade inte jag den kunskapen. Men jag menar, jag hade ju åtminstone kanske kunnat göra lite så här isärdrag med gummiband och sådana saker som hade varit sköna för ryggen till exempel.
Ja, och det är ju alltid svårt. Det ska vi ändå lägga till när vi pratar om träning och graviditet. Att när vi utgår ifrån det vi pratar om, så är det ju ändå då inga graviditeter som på något sätt är riskgraviditeter. Alltså de går ju utanför det här som vi pratar om, när man har alltså en riskgraviditet.
Ja, jag fick inte ens ha sex, så det var ju liksom verkligen så.
Nej, herregud, Clara.
Nej, men alltså att då är det såklart att det inte fanns något på kartan att jag skulle gå till något gym.
Nej, men det är det jag menar, och det är därför, så det är ändå viktigt, det vill vi poängtera. Men om man ändå tittar på just annars träning och graviditet, så finns det ju ingenting som är dåligt för en gravid person med träning. Alltså träning är bara positivt. Sen hur man tränar och vad man tränar och på vilket sätt man tränar, det är ju individuellt beroende på vad du mår bra av.
Ja, och det är därför det blir så svårt att ge generella riktlinjer kring någonting som är så oerhört individuellt.
Ja.
För att alla graviditeter är olika och alla kroppar är olika. Men om man tar den här frågan, just hållfast kropp, och att köra det programmet i vecka 9, så är det ju så att generella riktlinjer säger att fram till vecka 20 behöver du inte förändra någonting i din träning. Men vår erfarenhet säger att den förändringen brukar ske, lösa sig själv hos de flesta. Därför att väldigt många mår illa i första delen av sin graviditet. Då är man inte så sugen på att göra någonting ansträngande på gymmet. Och vissa får liksom lite ont och känner sig slitna på vissa ställen i kroppen under tiden att magen växer och man blir tyngre. Och då brukar man ju anpassa träningen ganska generellt efter det också. Vissa mår svinbra. Och många, nyss när de börjar komma upp mot veckorna där, närmaste vecka 20, det är då folk brukar komma in i den här, vad är det man brukar kalla, kärleks, smekmånaden eller vad man brukar säga. Då brukar ju många känna sig superpigga och starka och så. Och, så att det är ju mycket som löser sig själv egentligen i början av en graviditet, vad gällande hur man kan och ska träna.
Ja, så att det är därför så blir det just, vi kan ju inte säga så, hon kanske kan köra det programmet halva graviditeten, hon kan köra 10 veckor till. Men det som när man säger så här, känn efter, och vad är det man ska känna efter på egentligen då? För det är det vi säger så här, det kommer lösa sig, du kommer känna vad som känns bra och så vidare. Men vad menar vi med det liksom?
Ja, men dels att ingenting såklart ska kännas obehagligt eller göra ont. Om man tar som dig och Sara där som exempel, så kändes höftfällningar obehagligt för Sara. Men då gjorde hon inte det. Och för dig kändes det inte bra att hänga i ett räcke, då gjorde inte du det. Men det som du säger, vissa kan ju såklart ha svårt att känna av det. Sen är ju en vanlig sån fråga, brukar vara det här med att det inte ska vara bra för fostret att få en hög puls under en graviditet, att det kan påverka syretillförseln till navelsträngen. Och det som kan vara bra att tänka på det är att de studier som man har gjort, var inte det på Marit Björgen till och med, man gjorde de studierna?
De tror jag inte, de studierna kollegor. Är inte, det vet jag inte om det är officiellt än, men det här är andra studier som jag vet du tänker på nu.
Mm.
Jag vet att på henne gjorde man ju...
Jag tror att det var norska konditionsidrottare i alla fall, där man såg att gravida som tränade med hög puls, högintensiv intervallträning, att man då såg att det fanns en viss att syretillförseln i navelsträngen sänktes och gick ner till bebisen. Men då kan man oftast lugna personer med att det, du kommer inte vilja träna högintensiv konditionsträning under din graviditet. För kroppen kommer inte orka det. Det kommer, alltså på slutet av en graviditet, de som jag har tränat som har varit gravida, när man verkligen går ner i liksom, med kanske, och förenkla träningen så mycket som möjligt, och det kommer vi komma till i slutet av graviditeten, då är det ju väldigt många som får hög puls av lätt styrketräning. Därför att dina organ i kroppen har växt, du har mer blod i kroppen som ska pumpa runt, och det kommer göra att du automatiskt får ett högre pulspåslag. Så jag har hittills aldrig träffat en höggravid person som har njutit av att köra mjölksyraintervaller.
Nej, nu vet jag vad du menade, just att precis, hon, när de gjorde de testerna på henne så kunde hon ligga i de pulszonerna, men det man också kan konstatera då är att en vanlig person kommer inte upp i de pulsnivåerna som hon gör. Alltså i den identiteten.
Nej, för de allra
identiteten.
Flesta är inte elitidrottare. Nej, och man de flesta känner att man orkar inte det när man är gravid. Det händer ju otroligt mycket med kroppen när man är gravid. Alltså man är ju som ett verkligen ett växande, en växande fabrik där man tillverkar en person där inne. Och det är ju det som jag menar med att du kommer känna själv om det känns bra eller inte.
Mm.
Men sen såklart så kommer det vara jätteindividuellt. Vissa mår ju inte illa alls från början utan kände sig helt okej och sådär. En vanlig fråga annars, Johanna, det är ju också till exempel det här med löpning. Om vi nu säger att de generella riktlinjerna är att fram till vecka 20 kan man träna precis som vanligt. Funkar då till exempel löpning, om vi tar hänsyn till det här med puls och ja, då enbensövningar och stötar? Vad säger du?
Ja, så det man ska alltid ta hänsyn till är ju, en löpning är ju en belastning av kroppen, väldigt många gånger sin egna kroppsvikt. Och man har dessutom en bäckenbotten som ändå, vad ska man säga, man får ju en ökad mängd hormon som gör att man läser upp, som att gör att kroppen blir mjukare i leder och ligament. Och det är för att man ska kunna föda ut bebisen. Och det hormonet heter relaxin. Det gör att kroppen, liksom, den förbereder sig. Du kommer bli större över höfter, du kommer bli lite mjukare. Och det som man ska tänka på då när man till exempel vill springa eller göra hopp och sånt, det är ju att kroppen är känsligare för det och att man har lättare för att skada sig. Alltså det är ju ingenting som kommer vara farligt för bebisen. Mm. Men din egna kropp är ju den som blir utsatt. Det vill säga, har jag inte samma stabilitet eller styrka så finns det ju en risk för att jag gör illa mig. Och det, vill man ju kanske inte göra. Och samma sak är att man får en mycket stöta på bäckenbotten. Det finns inget, det är ju inte säkert att det kommer bli något negativt med det. Men det kan ju vara så att man har svårare att hålla tätt till exempel. Att man tycker att det är lite obekvämt och att det inte känns så bra.
Mm.
Så att när det gäller de bitarna så är det ju det är också väldigt individuellt. Och det är också kanske individuellt hur stor man blir, alltså hur mycket vikt man går upp i. I och med att man får också tänka på att om man går upp mycket i vikt och så vill man ändå jogga, då kommer det vara en ganska snabb ökning som dina leder och ligament blir belastade med. Om jag tänker bara på mig själv, jag gick upp ganska snabbt 20 kilo på min graviditet. Jag gick upp 30 totalt på min mest, alltså den där jag gick upp mest. Om jag på ganska kort tid går upp 20 kilo och sen så ska jag jogga med den vikten. För mig är det så här självklart att jag inte gör det.
Att det låter jobbigt.
Ja, det låter väldigt jobbigt och det känns inte så skönt för kroppen heller. Så att, och sen är det ju så här att för vissa går det jättebra att jogga lugnt och att man, alltså man får vara försiktigare med bara vad man sätter ner fötterna och att man med höfter och så vidare. Och sen är det ju samma sak, har man en mage, alltså när vi springer så är ju bålen en jättestor kärna i löpningen. Att vi kan hålla starka i bålen för att inte kollapsa i löpsteget och i hållning och så vidare. Och om vi då har en bål där vi kanske inte har en full styrka eller där vi kanske pyser energi för att vi kanske har fått en mage som har delat sig lite och vi inte kan riktigt kontrollera den, vilket inte är konstigt. Då blir det ju också väldigt svårt att få en bra löpsteg som ger bra liksom input eller vad man ska säga.
Mm. Men sen åt andra hållet så kan det också vara då så att om jag har mått lite illa, känt mig lite hängig, så kanske det är superskönt för mig att bara få, den enda träningen som jag tycker är skön är att gå ut och lufsa lite, för att jag får vara utomhus. Ja. Och jag får röra på mig och jag behöver inte ha något speciellt träningsprogram att följa. Och då är ju löpningen jättebra. Och det är det här som blir avvägandet hela tiden när det gäller graviditet. Men kan man säga så här, om man sammanfattar det som vi just nu sa, Johanna. Om det känns bra så är det bra de 20 första veckorna.
Ja, och det är ju svårt att säga 20 veckor. Men ja, känns det bra och känns det okej så gör det. Och grejen, det är som du säger, det är lufsa. Det kommer förmodligen inte vara så att du är ute och kutar.
Nej.
Utan det blir ju lite lufs kanske. Och lufs eller en snabb promenad, alltså gå, är ju också super, det är ju jättebra. Alltså att man behöver ju inte heller känna att man måste springa. Man kan ju faktiskt bara vara ute och röra på sig. För det om någonting är ju väldigt skönt för illamående.
Mm.
Och när det gäller illamåendet så är det ju också så. För de allra flesta skulle jag, det här har jag inget forskningsbelägg för. Jag har bara mig själv att utgå ifrån. Och de som jag känner som har varit gravida. Och även de jag har tränat som är gravida. Att oftast så gör ju träningen att du mår bättre. Alltså även vid illamående. Men det är ju väldigt tufft att ta sig till exempel ett gym och träna om man mår illa. Man vill ju bara ligga hemma och typ dricka julmust eller något annat som man är sugen på. Mm. Men det är ju, så var det för mig. Jag har mått väldigt illa alla mina graviditeter typ i, ja men kanske så här 12-13 veckor. Och jag har haft väldigt svårt att träna då. Men de gånger jag har gjort det eller har liksom gått ut och gått en promenad så har jag ju mått bättre.
Mm.
Men man kanske ska sänka sina krav under den perioden och bara tänka att allt jag gör kommer ändå ge någonting positivt till kontot.
Ja, innan jag blev hängig under min andra graviditet där, eller fick den här risken för förtidsbörd som det heter, då, på den tiden så gick jag på pass och sånt på gym. Typ sån här cross-training, alltså så här styrketräning i grupp med kroppsvikt i sal och sånt. Och det kände jag ganska fort att jag fick sluta med, för att jag blev yr i huvudet av snabba upp och ner på golvet och jag började ofta blöda näsblod. Och på den tiden så cyklade jag också till jobbet. Alltså jag var ju en aktiv tränande person. Men då började jag att jag cyklade varannan tur. Så att jag cyklade antingen till jobbet och så åkte jag hem samma dag. Eller så cyklade jag från jobbet nästa dag. Så att jag liksom skar ner på det efter vad som kändes bra. Det var ett sätt för mig att känna automatiskt vad som funkade för mig. Men om man går tillbaka till det som du var lite inne på med myter då, Johanna. Det tycker jag också är en bra sak att ta upp. Myter under graviditet med träning. Alltså, kan jag träna på ett sätt som gör att jag får missfall?
Nej, det kan du inte. Alltså, kroppen är expert på att skydda barnet. Och jag tänker också att vi har ju pratat mycket om det här sluta hålla på den senaste tiden. Och på det temat så kan jag bli så här, se er om i världen. Liksom. Vi är så skyddade i det här landet. Hur vi är och hur vi beter oss och vad vi gör på dagarna. Och liksom, vi är som en liten glaskupa jämfört med många andra länder där man arbetar med kroppen, där man bär vatten, där man bär sina barn liksom, och är extremt aktiv. Och också, jag menar, massor med länder där det är människor och kvinnor som utsätts för massor med skit, rent ut sagt. Mm. Och att behålla barnet liksom i kroppen är vi experter på. Alltså kvinnor, det är liksom, så det behöver man inte oroa sig för. Att man kan gå till gymmet och träna ut ett barn.
Ja, Maria Wigbrand som vi haft med i podden förut. Och som vi hänvisar gärna till det avsnittet också. När vi pratade om träning under och efter graviditet. Som är barnmorska och också träningsinstruktör. Hon, när vi gick i vår utbildning, träning under och efter graviditet med henne, så skämtade hon ju ganska så här brutalt och sa så här, kvinnor har ju alla tider kört moped över en tågräls för att försöka abortera ett foster, kört upp galgar för att försöka abortera upp ut foster, och inte ens det funkar.
Nej, och det låter helt hemskt att säga så, men det är ju ändå positivt i den bemärkelsen att det är meningen att vi ska skydda det där lilla där inne.
Exakt, så det behöver man inte oroa sig för.
Nej.
En annan sån myt som jag tycker är rolig att ta upp, som inte är en myt längre, men det var ju att man på 80-talet, när du och jag växte upp, då trodde man att om man blev för varm när man tränade, att då skulle fostervattnet bli varmt inne i kroppen, så att barnet skulle bli liksom för varmt och typ kokt där inne.
Ja, fast du vet vad, Clara, när du säger det där, då blir jag ändå så här, jag var inne och läste på vad det är för generella riktlinjer på 1177 som man säger under graviditeten. Bara för att just för att jag kan bli så här många gånger så här, men gud, vad har du fått all information ifrån, och vad är din rädsla, vad grundar den sig i? Och just det där, även om det inte är exakt det där, så är det ändå så här, då står det här: du kan träna kondition på samma sätt som innan graviditeten. Med kondition menas träning när du blir andfådd. Men de första 3 månaderna av graviditeten ska du undvika att bli för varm. Klä dig i tunna, lätta kläder. Drick ordentligt med vätska både under och efter träningen. Och då kan jag bli lite så här, okej. Det återigen, alltså vi i Sverige, blir vi för varma någonsin?
Nej, och tittar alltså, man på många länder som har liksom 40 graders temperatur året om.
Ja, men herregud,
knappast
kvinnor
så att de kvinnorna slutar att röra sig för att skydda sitt barn.
Nej, och därför så menar jag så här, du skämtade lite och sa så här, det är ingen myt längre. Men jag tror att det är jättemånga som tror att det är så. Och jag, när jag ser det här så blir jag liksom också så här, men herregud, vi kommer inte bli för varma. Och det sa Maria, det var hon också väldigt tydlig med, att vi är inte för varma. Och just det här med att man inte kan basta och så här. Sen finns det ju andra anledningar till varför man till exempel det här med varma, typ att man badar i varma typ pooler och sånt. Det har ju mer med infektionsrisk att göra. Det har ingenting med att göra att man blir för varm. För du kommer inte kunna hetta upp barnet där inne.
Nej, men det är helt sjukt.
Vi skrattar lite åt det. Ja, de kanske ska uppdatera lite och så här fundera lite kring vad det är man faktiskt rekommenderar. För att, jag vet inte, jag tänker också att så här, förstår man kanske inte heller den vikten av det man skriver. För att i den situationen när man blir gravid, det är klart att man kommer vilja göra allting för att skydda sitt barn. Vilket gör att om du läser någonting som ändå så här tenderar kunna så här kopplas till din oro, så är det klart att man kommer bli mer orolig. Så det är ju också en sån här sak som jag alltid så här brukar säga till så här vänner som blir gravida och som kanske är oroliga och just frågar om träning, eftersom jag jobbar mycket med det. Men också att så här, googla inte saker. Fråga folk i din närhet istället, som du vet har en så här vanlig syn på, eller som du tycker har samma syn som, lite så. För att det blir ju väldigt knasigt när man kan ju googla fram det mesta.
Verkligen. Och det var ju något mer där på 1177 som vi också reagerade på, verkar lite konstigt. Du var ju här kring rörlighet.
Ja, alltså det står: efter att du har tränat kondition eller styrka är det bra att stretcha musklerna. Och det har ju vi pratat om. Stretching har ju vi pratat om massor, och vad forskningen säger och så vidare. Och att det kanske inte alla alls behöver stretcha, och att det inte finns bevisligen på att det hjälper att stretcha musklerna efter träning. Och så står det så här: när du är gravid blir du mer rörlig i muskler och leder. Och det är ju inget konstigt, i och med att det här med relaxinet och så vidare. Det är ju så. Och det är så, det stämmer ju såklart. Därför är det bra att vara försiktig när du stretchar eller töjer kroppen. Då är det också lite så här dubbel. Jag kan säga att jag tycker det är lite dubbelt där. För att då så här, var försiktig när du stretchar och töjer. Jag skulle säga så här: stretcha inte och töj kroppen. Du behöver inte det.
Nej, så det är också så här lite. Varför skriver de både och där?
Ja, det blir lite dubbelt. Och så är det så här: för vem och varför och vad är syftet, blir ju vi då hela tiden, ställer vi frågor. Och det är det här som varför vi också hela tiden återgår till, att varför skulle vi göra ett program för gravida när det handlar om att man måste utgå från sig själv. Det går ju inte att säga så här, för då, det man också gör när man skriver såna här saker, det är ju då att då skapar man ju någon typ av norm kring det, eller liksom, norm kanske är fel ord, men man skapar ju en så här: det här är rätt och det här är fel. Och det är det som skapar oro. För att skulle vi säga så här: alla kan göra 3x8 knäböj, då kommer man bara, varför kan jag inte göra 10, eller varför kan jag inte göra 6, eller får jag inte göra knäböj med stång, för ni har skrivit alltså, förstår du, det blir ju också så här, för det kommer inte vara avgörande, utan det handlar om vem du är, vad du har gjort tidigare, vart du känner dig bekväm, vart det känns bra för dig, med de sakerna som man ändå måste ha med sig, att kroppen blir mjukare. Man ska ändå förbereda sig för ett barn. Bålen kommer påverkas för att din mage växer, och för vissa gör den det nästan ingenting, och för vissa gör den det jättemycket. Så att det är liksom, och du får en förändrad tyngdpunkt. Bara det gör ju att du kommer känna att det blir skillnad i när du ska göra dina övningar. när du får en stor mage. Att det liksom, du kommer kännas annorlunda, du kommer inte ha samma... liksom när du ska göra kanske knäböj, att du känner att du behöver placera vikten någon annanstans eller på ett annat sätt och så vidare. Så att det finns ju så många delar att ta hänsyn till, och det är alltså alla kommer se olika ut och kommer ha olika förutsättningar under graviditeten. Men ja, det man ändå kan säga som liksom som finns och som man rekommenderar, det är ju fysisk aktivitet, att det är positivt och att det bör man ha.
Ja, det bör ju alla ha.
Ja, det bör ju alla ha. Så det är egentligen inget unikt med graviditet, men att man inte tror att det försvinner. Och då rekommenderar man minst 2,5 timmar per vecka. Och då står det så här, aktiviteten bör spridas ut så att du tränar minst 3 av veckans dagar. Mm. Jag skulle ju säga att, så här, att vardagsmotion och fysisk aktivitet, det är ju något man bör ha lite varje dag kanske. Någon typ av aktivitet.
Mm.
Men att bara röra sig är ju som såklart superviktigt för alla. För det är bra för våra kroppar och vår hjärna.
En sista sån här myt då, det är det här med vena cava-syndrom. För det, den myten når ju de kvinnor vi träffar som är inne på styrkelyft och gärna vill bänkpressa mycket. Och vena cava-syndrom är ju när alltså det stora blodkärlet, stora venen, vena cava, som leder blodet från den övre delen av kroppen tillbaka till hjärtats högra sida. Och då när mamman ligger på rygg så försämras återflödet i vena cava. Och då kan man få ett blodtrycksfall som följd. Och det här kallas för då att den så kallade hypotonin leder till minskad placenta genomblödning. Och det är ett så kallat vena cavas syndrom med risk för då hypoxi för fostret. Men grejen är också att för att få det här, dels så känner man oftast om man får ett tryck på vena cava, om det skulle hända, för att man känner sig lite yr, som ett blodtrycksfall ungefär. Och sen är det så att man måste ligga ner med det här trycket ganska länge, typ 3-5 minuter, för att det ska uppnås. Och när du tränar bänkpress så ligger du ju aldrig ner så länge med trycket på bänken. För du ställer ju dig upp mellan alla dina sätt i princip, eller sätter dig upp. Det finns ju ingen som bara ligger där nere under bänkpressen. Utan man sätter ju på nya vikter och tar av och så vidare. Så det här är aldrig ett problem om man tränar just bänkpress.
Nej, och inte alla generella övningar som du ligger på rygg heller, så ligger du inte så länge. Och det där kommer, som du säger, det där kommer man känna. Tycker man att det är obekvämt att ligga på rygg, då kommer man inte göra det, för att det är ju fruktansvärt. Jag har haft ganska snabbt problem med just det. Alltså jag har kunnat bänkat, för då ligger jag inte helt på rygg. Men jag har till exempel inte ens kunnat ligga på rygg i sängen, alltså fast det är mjukt. För det här är ju också på ett hårt underlag man pratar om. Alltså att det blir ett hårt tryck med ett hårt underlag och en längre tid. Och jag menar, man känner direkt när man, om man, jag mådde illa direkt eller blev så här ischli. Så att det där är ju verkligen inte något man behöver oroa sig för.
Men om vi då har pratat om de första 20 veckorna i graviditeten och att man kan träna på det som känns bra. Hur ska man tänka resten av graviditeten, Johanna? Vad är det de här generella riktlinjerna brukar säga att man ska ändra?
Jag försökte faktiskt hitta det nu. Jag vet inte om man har tagit bort det, vad man ska göra. För att förut så stod det ju så här lite mer övningar.
Mm.
Men det man har sagt förut, jag har inte direkt jobbat mot dem, för att jag har ju alltid träffat mina kunder, vilket du också har gjort. Eller så har jag varit så här väldigt så här, lyssna på kroppen, är du van att träna och så vidare, när jag har gett råd. Men förut så var man ju väldigt noga med just enbensövningar och sånt i form av utfall och sådär. Att man skulle ta det lugnare med det. Men jag vet inte om man har ändrat det lite, men varför man pratar om att man ska ta det lugnare med sånt efter vecka 20 till exempel, det är ju för att man blir mer instabil, i och med att ju mer, när vi kommer förbi vecka 20 så är det ju, fostret växer ju, så vi blir ju större, vi går närmare och närmare våran förlossning, vilket gör att vi också höftpartiet och bäcken och sådär töjs ut. Och att i och med den här instabiliteten så har vi ju kanske lättare då för att göra illa oss, alltså få ont i höfter och men ja, eftersom det inte finns forskning på det här, för att man har inte forskat på det. På liksom friska kvinnor som är gravida och gör utfall. Så går det ju inte att säga. Men det som man kan vara försiktig med, eller som man ska tänka på, som jag tycker är viktigt, det är ju just att man är mindre stabil. Så att man, just sådana här instabila övningar kan man vara lite extra noggrann med. Men sen ska man också tänka på att i vår vardag så gör vi ju liksom utfall. Vi går i trappor, vi gör enbensövningar. Vilket gör att det finns ju ingen anledning att bara ta bort det om man är van att göra det. Förstår du hur jag menar?
Ja, jag förstår. Jag vet att Maria Wigbrandt sa när hon var med i vår podd att hon brukar generalisera till de mammor hon träffar och säga att undvik gärna hoppar och stötar fram till 6 månader efter förlossning. Därför att du kommer ha tid att göra alla de sakerna sen. Och det är lika bra för att sejfa eftersom man inte vet riktigt hur det påverkar leder och bäckenbotten och sådär. Eftersom det inte finns någon forskning på det. Så hon var mer så här, strunta gärna i det, för det finns massa annan träning som du kan göra.
Ja, det håller jag med om när det gäller hoppar och stötar. Men det är också en sån sak, om man återgår till vad vi sa, så här, känn efter hur det känns. Jag tror inte att det är jättemånga som kommer känna att det känns bekvämt och skönt att hoppa och studsa när man är gravid.
Box jump i månad 8.
Nej, alltså jag vet inte. Det är klart att det kommer finnas någon som bara, jag känner inget, det känns hur lugnt som helst här. Men man kommer, alltså kroppen, den är liksom expert på att säga ifrån. Alltså det kommer ju kännas liksom jättehemskt. Alltså jag kommer ihåg bara såna här saker som att brösten på mig blev så stora. Så att det var så här, när jag skulle hoppa så liksom, det gjorde ju ont. Alltså det fanns liksom, hela min kropp sa bara så här, stopp. Alltså den vill inte. Och det är det jag tänker att den kommer att göra. Den kommer att ta hand om sådana saker så himla mycket själv. Så att mer att tänka på att det är saker som förändras i kroppen. Man behöver inte vara så här, graviditet är ingen sjukdom och jag kan visst träna. Och det kan man. Alltså det är ju, man ska träna om man vill det. Och man ska, helst så ska alla göra någon typ av träning. Sen behöver det inte vara elitträning på gymmet. Men att just för att kroppen mår bra av det. Men att man också kan vara lite schysst mot sig själv. Att så här, det handlar ju om att inte få ont. Utan man tränar ju för att kroppen ska vara stark och kroppen ska klara av förlossning och eftertiden och ett litet barn och ett stort barn som växer liksom. Men det handlar ju inte om att man ska skada sig och få ont, utan det är ju, syftet är att ta hand om kroppen. Och just sådana där saker, det du sa nu också som Maria sa, det tycker jag att man ska ha med sig, att är det så viktigt för mig att göra just den här övningen just nu? Kan den inte vänta om det är en övning som är så här lite kanske osäker på, och då pratar vi om just sådana hopp och springa kanske och sådär, att man är lite så att liksom just låta kroppen få säga till.
Ja, men om man går vidare till liksom vad man kan göra och hur man ska tänka under graviditet, vad har du för tips generellt då till någon som är gravid och vill träna?
Ja, men jag brukar verkligen rekommendera att träna för att må bra under graviditeten. Alltså ta bort dina prestation. Om du har prestationsmål när du inte är gravid, så ta bort dem. Alltså, det är liksom, eller sätt andra typer av prestationsmål i sånt fall som är mer rimliga för den tiden. Men hellre träna för att må bra. Alltså ha det som utgångspunkt hela tiden. Att det du gör du för att må bra. För att du ska förbereda dig, för att din kropp som ska vara stark, för att du kommer att förändras under graviditeten, för att du kommer få en annan tyngdpunkt, för att du kommer bära ett barn på väldigt mycket framsidan av kroppen. Alltså allt som kroppen ändå kommer gå igenom, gör det för att må bra. Så det är liksom en sak. Det andra är att lyssna på kroppen, och det är det vi egentligen, som jag skulle säga, är sammanfattningen av allt vi har sagt. Alltså du kan göra det mesta, du kommer kunna, vissa kan göra mer än andra, men lyssna på kroppen, den kommer säga ifrån när den inte vill jogga eller när den inte vill hoppa eller om den inte vill göra marklyft eller hängande. Ja, så lyssna på kroppen, den är genial. Och sen så tycker jag andra saker som är väldigt viktiga, det är lite att, det tycker jag hör ihop med mycket vi har pratat om de senaste avsnitten också, att hur vill du att din vardag ska se ut när du är gravid? Hur vill du att du ska ha det? Vill du att du ska komma hem och vara helt förstörd på kvällen? Eller vill du skapa dig förutsättningar för att få tid för återhämtning och träning? Att ställa så här, liksom göra en rimlig plan för hur du vill ha det. Och så här fundera på, behöver jag ta bort någonting? Behöver jag addera någonting? Behöver jag ändra någonting? Och för som till exempel tycker jag att det var väldigt stor skillnad bara när jag hade barn och blev gravid igen. Till skillnad från när jag fick mitt första, eller var gravid med mitt första barn. För då hade jag ju ingen annan som pickade på min uppmärksamhet. Alltså jag kunde vila när jag behövde. Jag kunde gå och lägga mig en timme på dagen på helgen om jag ville. Alltså alla de här sakerna kan ju vara jättestor skillnad om man väntar sitt andra eller kanske tredje barn. Så att just också så här, hur vill jag att min vardag ska se ut? Vad ska jag skapa för förutsättningar? Och sen så titta lite på om jag behöver ta bort saker och vad jag vill i sånt fall addera. Det tycker jag ändå är så här, viktigt, och att inte bara addera saker utan också ha tid för återhämtning. Och jag vet också något som Maria pratade väldigt mycket om och som jag var dålig på, men som jag försöker i alla fall peppa mina kunder och de jag träffar, det är ju avslappning, att liksom också träna på att slappna av och andas lite. Och sen så unna dig själv vardagsmotion. Alltså gör verkligen det. Har du varit sämre på det innan du blev gravid, så se till att unna dig vardagsmotion. Ta hellre en promenad eller rör på dig än att liksom gå till gymmet. Så se till att få den tiden och prioritera den tiden.
Mm.
Så skulle jag säga. Har du några tips utöver det som du brukar?
Nej, men när det gäller klassisk styrketräning, de klienter jag har haft som har varit gravida, så kan jag säga att många av dem har på slutet av sin graviditet, när de kommer till mig och styrketränat, har kört ganska mycket ett liknande upplägg, som har varit att vi kanske har kört 4 stycken olika övningar med mycket fokus på baksidan, eftersom att man blir så framtung under en graviditet. Och så har vi kört dem i cirklar med det tempo som har funkat för klienten. Att man kanske har gjort 10 raka marklyft, 10 knäböj, 10 hantelpressar, 10 av någon dragövning. Och så har man kört det kanske 5 varv och så vilat och så kanske gjort något annat. Alltså, det är också ett svinbra sätt att underhålla sin träning under en graviditet. Att tänka just grundrörelser som att dra, putta, fälla, böja och liksom i ett lugnt tempo. Det har många också tyckt, både att de har fått puls av det, men också att de har känt när de har gått från träningspassen att hela kroppen verkligen har fått jobba.
Mm. Ja, det är härligt. Jag har haft två PT-kunder som har persat i bänk i vecka 38.
Ja, det är ju skitkul. Var det inte, den ena hade ju ont i knät, ett knä var det, va?
Ja, precis.
Så hon började alltså vänka extra mycket.
Hon hade lite problem med knät och det blev ju värre under graviditeten, när just leder och allting blev mjukare. Sen efter graviditeten när hon fick komma tillbaka, så hon inte alls haft problem. Men det vart, hon kände av det när hon jobbade, och då tillsammans med fysioterapeut så hittade hon saker som hon skulle göra, som hon skötte liksom lite själv. Och sen så fokuserade vi då på det som hon kunde göra, som hon kände sig stark i. Och också för henne var det en väldigt viktig del i att få känna att hon kunde få pepp i någonting, och att det var träning som hon tyckte var rolig. Så hon gjorde det som hon behövde göra, men sen så fick hon liksom lite kötta där, och vilket är ju jätteroligt. Så hon hade liksom ett bänkprogram under tiden. Och det gick jättebra. Så att jag menar, det är jätteolika. Man behöver inte, det kommer vara olika, och det är väl ett jättetydligt tecken på det, att det är väldigt olika. Jag hade aldrig kunnat persat under graviditeten, hade jag känt, men det vet man inte heller. Jag gjorde inte den typen av programmering heller. Jag gjorde ju verkligen också så, precis det du sa nu, som du brukar göra med kunder. Ett gäng övningar, vanliga liksom grundrörelser, och sen så jobbade jag olika typer av repsomfång, allt ifrån 6 till typ 12 stycken, beroende på. Men du, det är en annan fråga, Klara, kan inte du ta det och hur dina tankar är kring det? För det är något som vi oftast får frågor om, att så här, det är väl bättre att köra, eller så här är oftast frågorna ställda: jag har tagit av vikt och kör många reps istället för att köra tungt och färre reps. Hur tänker du kring det där med reps och sätt och så vidare?
Ja, men det tänker jag också, det låter lite som en så här myt, därför att i många fall så är ju lättare vikter med många reps mer slitigt för kroppen än att ligga på lite tyngre och färre reps. Och alltså, om jag har kunder som skulle göra 15 reppare i olika övningar i en cirkel, då skulle de dels bli mycket tröttare, pulsen skulle säga till tidigare, de skulle inte få ut lika mycket av det styrkemässigt att bygga upp kroppen under graviditeten. Och sen finns risken också att man får en längre återhämtning efter passen också, för att man blir mer sliten av det. Så då skulle jag hellre rekommendera att man ligger på kanske 6-10 reps i sina repsomfång i sådana fall. Alltså det är ju få, jag har få klienter som har kört liksom en kört treer på 80% av sitt 1RM i marklyft. Däremot kanske de har kört treor i marklyft, men med en lägre vikt. Därför att det går lättare att hålla tekniken på färre reps. Och då kan du istället göra fler set. Så tänker jag lite grann. Alltså det är ju få jag har, kunder jag har som har liksom maxat ett styrkelyft under sin graviditet. Men däremot så tror jag att det känns bättre för kroppen att ligga på lite mer styrka och hypertrofi än uthållighetsträning.
Mm. Men återigen där, det är exakt det som vi har pratat om nu, känn efter i kroppen. Det blir ju jätteknasigt att säga så här ska du göra. Det är klart att det är inte många som kommer vilja göra tunga treer, för de kommer inte kunna, det kommer inte funka, de kommer inte känna sig starka. Alltså, så att, men det, och det är faktiskt en sån sak som står här på 1177, då står det så här: det är bra att träna ryggmuskler och magmuskler, men också ben och armar. Tänk på att inte lyfta för tungt, gör hellre fler övningar med lättare vikter. Och när man, då, det är det jag tänker, om man nu ska skriva en sån här text, så kanske man måste förklara. För det här är ju klart att jag, i min värld, hur jag skulle läsa av det här, så är det den här myten att man kan göra, om man gör tunga lyft så trillar barnet ut.
Ja, jag alltså, fattar
så,
inte det
så
alls.
Så tolkar ju många säkert den här, eftersom det är det som är de frågor vi får, och jag gissar att det är här man har läst. Så att just att så här, det handlar ju fortfarande återigen om kroppen, vad den klarar, och jag håller helt med dig att göra många repetitioner är ju fruktansvärt för just pulsen när man är gravid. Att liksom,
ja, och det kan vara mentalt. För kroppen.
Ja.
Och just att tekniken kan bli lite sämre också, om du tänker att du ska mångrepsa air squat. Då kanske det är bättre att ta en kettlebell och göra 4 set med 6 reps.
Ja, för att du får också en bättre position i kroppen om du har den kettlebellsen kanske. För att du får något upp. Så jag håller med. Och som sagt, där är det ju återigen, då är det ju tekniken kanske som ska avgöra vad du vill göra och ditt syfte. Och hur mycket du har tränat innan och vad du är van att träna innan. Som sagt, du behöver inte göra din trea på 85%, du kan göra den på 60% och tycka att det går jättebra.
Ja, och då kan du kanske vila lite kortare till nästa, och så kan du göra några fler sätt än vad du hade gjort om du hade gjort dina tunga treor.
Mm, precis.
Kroppen kommer att lösa det bra. Jag har en PT-kund som körde under sin graviditet med mig, som tränar mycket styrkelyftsinriktat och som är sjukt stark. Och om man vill se lite hur hon tränade under sin graviditet, som också ska tilläggas, mådde bra under sin graviditet, kunde träna hela graviditeten ut och hade bra återhämtning, så heter hon Maxa med Klara på Instagram. Där har hon också lagt ut, när jag har filmat henne, en del pass som vi körde just under graviditeten. Och då kan man se ganska tydligt skillnaden i hur hon tränar till exempel nu mot hur hon tränade när hon var höggravid.
Det är grymt.
Mm.
Men och då, om man egentligen ska sammanfatta allt det här vi har pratat om och knyta samman det till egentligen frågan som vi började med, att det här hej styrkebyrån, jag köpte programmet Håll fast kropp för en tid sedan, nu är jag gravid i vecka 9 och funderar på om jag kan köra programmet. Är det några övningar som jag bör byta ut, tycker ni? Tack på förhand, Anna-Karin. Och då tycker jag ändå att vi kan komma fram till i en sammanfattning av det här, att när det gäller färdiga program och när det gäller träning under graviditet, så är det så individuellt att det går inte att säga att du inte kan köra programmet eller att du kan köra det. Men att generella program måste man alltid anpassa, och under graviditeten låt kroppen avgöra vad du kan och vad du inte kan göra och vad som känns bra och vad som inte känns bra.
Ja, och testa. Är du nu i vecka 9 och mår inte illa och känner dig pigg, testa ett pass ifrån programmet och känn om det känns bra. Känns det bra, då kan du fortsätta med det tills det inte känns bra längre.
Så därför kan man inte säga att det finns några övningar som man absolut inte ska göra, utan det handlar mer om hur det känns.
Vi har fortfarande november ut våran rabattkod med The NapLab som man kan använda om man vill. Då får man 15% rabatt på ett tyngdtäcke hos dem. De har redan en viss rabatt på många tecken där, så det blir ett extra rabatt. Och koden är styrkebyrån15. Så utnyttja den om du också vill sova bra och återhämta dig mellan dina träningspass.
Grymt.
Och nu, vi ska inte avsluta det här nu, Johanna, med att säga att nu går vi och gravidtränar. För det Det finns ingen babyfabrik som pågår här just nu. I
nej,
podd.
Den är, babyfabriken är fan stängd. Min fabrik är stängd.
Min ja. Med. Men ändå. Bra poddat, du.
Mm, detsamma.
Nu ska jag fortsätta dricka mitt kaffe här.
Med din nakna man. Halvnakna.
Ja. Ja, men jag hoppas att han är helt naken när jag kommer ut från rummet.
Okej då. Fan. Okej, men jag ska sätta mig och jobba med våra program då.
Skönt att någon gör något för det här företaget.
Vi hörs snart.
Hej då.